Röster.
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 Dagens programledare är Roger och Per.
Dina röster i vardagen.
Hej och välkomna till Fontänbubbel. Vi sänder som vanligt från Lunds fontänhus. Idag är det första torsdagen i maj och därför kör vi en episod av vår poddserie Fontänbubbel förundras, som vi ju tillägnar just existentiell hälsa. I de tidigare episoderna av Fontänbubbel förundras har vi redan pratat om olika teman som påverkar den existentiella hälsan, typ zenbuddhism, andlighet och kultur. Idag ska vi istället utforska begreppet existentiell hälsa som sådant och vilken plats det tar i vårt samhälle. Det här poddavsnittet ska handla om det förfärliga med existentiell hälsa / wellness. Vi som är programledare idag är jag, Roger Klang, och det här är min kollega
Per.
Vi ska gå in lite djupare på ämnet strax. Hej och välkomna tillbaka. Ni lyssnar på Fontänbubbel och det ni just hörde var Like I Say, I Run Away med Nilüfer Yanya. Okej, hur har ditt liv varit, Per? Du kämpar på, eller?
Vad ska jag svara på det?
Nej, skämt att säga då. Kan du som är rökare förklara kort hur du ser på wellness i ditt eget liv, Per?
Nu var jag var inte riktigt beredd på att det skulle bli en sån attackpodd här, att man blev upplurad. Hur jag som rökare ser på wellness i mitt liv. Ja, men det är ju intressant det här med existentiell hälsa eller hälsa överhuvudtaget och vad det är som får oss att må bra. Det är inte alltid det som, jag menar, det finns väl en idé om att hälsa, då gör man bara extremt hälsosamma saker. Men existentiell hälsa, det är väl därför vi pratar kanske om det förfärliga då. För ska det verkligen bara vara det som vi vet är bra för? Ofta är det som är dåligt, eller vi vet ju att njutning är ju inte alltid bra. Och samtidigt är ju njutning alltid bra.
Så du vill alltså definiera om existentiell hälsa till att lagom rökning är bra? För du röker lagom?
Nej, men jag vet inte. Om man nu är lite seriös så vet jag inte riktigt om det är just att rökning är ju skitdåligt. Absolut. Yeah. Men effekten av njutning eller det man gör som kanske förgyller ens dag på olika vis, om nu rökning gör det eller om en hutt gör det eller någonting. Min farfar till exempel, jag har säkert dratt den här historien massa gånger, men han rökte hela sitt liv, han älskade att dricka snaps och älskade att diskutera politik när han blev på lyran lite sådär.
Hur gammal blev han?
Ja, men då han fick en hjärtattack när han var, jag kommer inte ihåg, men kanske vid 70 eller något sånt där, och blev livrädd och läkaren sa ju såklart att du måste sluta dricka, du måste sluta röka och du får absolut inte bli upphetsad. Och farmor var ju också på honom då. Nej, nu får du ta det lugnt. Så du får absolut inte hålla på med det här. Och sen levde han i 14 år till. Superdeprimerad. Alltså, för att alla de här tre grejerna som han tyckte var skitroliga. Att dricka sprit, röka och diskutera och agitera vad gäller politik. Det var borttaget ur hans liv. Och då kan man ju diskutera lite vad existentiell hälsa är utifrån det som gör oss glada. Liksom.
Just det. Syftet med det hela är väl att vi ska må bra då också. Att vi inte ska bli deprimerade och tänka på döden och så. Det är ju liksom ganska kontraproduktivt då.
Jo, men precis. Och då, men jag tänker så att paradoxen kring vad hälsa är. Att vi har ju en idé om att hälsa alltid är hälsosamt. Och gör man hälsosamma grejer utifrån vad normen och vad vi vet kring forskning. Om vi gör det, då mår vi bra.
Okej, jag förstår. Själv hoppas jag på att jag ska ha turen att ha en god grundfysik och ett gott läkkött på äldre dagar så att jag slipper hela den där biten med störig wellness. Ska det vara en massa jobb och bök bara för att hålla sig vid liv, så skippar jag hellre det där med existentiell hälsa. Jag har inte blivit 70 år än och jag har inte fått någon hjärtattack, men just nu säger jag så. Existentiell hälsa är förfärlig.
Absolut, det är förfärligt. Fast kanske inte förfärligt, men kanske en massa saker som förknippas med det. Jag menar, för hälsa är ju bra. Det är ju inte dåligt att träna till exempel. Eller?
Nej, alltså man kan ju träna för mycket och då är det ohälsosamt kan man säga.
Precis, men ja, absolut. Men kan det då bli för mycket med existentiell och vad nu existentiell hälsa är?
Inte om man mår bra. Och den dag man dör, har man ju, då dör man ju och då spelar det inte längre någon roll för somliga i alla fall. För dig till exempel.
Nej, men om man då definierar, ska vi kolla lite på existentiell hälsa då? Hur det definieras, om man tittar på WHO:s World Health Organization, hur de definierar existentiell hälsa till exempel. Så gör de det i 8 punkter. Upplevelse av sammanhang. Existentiell styrka och kraft. Tillit som livskraft. Meningen med livet. Woohoo! Upplevelse av helhet. Harmoni och inre lugn. Upplevelse av förundran. Och förhoppning.
Det var ju en diger lista, höll jag på att säga, med ganska så abstrakta förklaringar. Men vi ska faktiskt bjuda in en gäst här innan vi fortsätter med att diskutera om
ja,
de här.
Ja, men precis. Frågorna. Någon som har funderat mycket på de här punkterna.
Och vi säger välkommen till dig, Tina, vår gäst.
Tack!
Som
Tack
vi presenterar nu. Vilka av de här punkterna då som du har läst, eller som vi har läst här, skulle du vilja highlighta, Tina, och varför?
Ja, eftersom jag har tänkt så himla himla mycket på det här så...
Lite grann har du tänkt på det.
Ja, men till att börja med så tycker jag att de är i förstone så här lite vaga och lite svåra att förstå. I alla fall någon av dem, typ den här tillit som livskraft.
Det kom vi ju fram till när vi pratade med Johanna här i köket som sitter här. Hej, hej Johanna. Mm. Och vi sa att... Det kan ju vara så, som i mitt fall till exempel, så har jag ju gått från att vara en konspirationsteoretiker och en mycket misstänksam person mot alla myndigheter och allting sånt, till att få en mycket större tillit. Och det har ju blivit en livskraft för mig. För när jag kom till Fontänhuset så skedde de här förändringarna tillbaka till ett normalt liv, normalt. Men alltså, jag har blivit friskare på något sätt.
Ja, men vilken fin koppling. Då förstår jag det mer. Så när du inte kände den här tilliten, hur kände du då? Alltså...
Ja, det var ju ingen existentiell hälsa i alla fall, kan jag säga. Det var ju ohälsosamt rent ut sagt. För jag kunde känna magknip, speciellt innan jag fick medicin. Va?
Uh-huh.
Då hade jag en väldig magknip för att jag försökte att leva kvar i någon slags verklighet som jag hade förlorat då när jag blev sjuk. Ja. Men nu ska vi inte prata om min sjukdom, vi ska prata om existentiell hälsa.
Och ja, men det var väl ett förträffligt exempel på tillit som livskraft. För nu när du har tillit så känner du livskraft.
Precis. Ja.
Mm. Okej. Upplevelse av
sammanhang. Jag tänkte mer på den. Alltså, ja. Existentiell, inte den tautologi, det vill säga att den bara säger samma sak som den säger. Alltså existentiell styrka och kraft, vad är det? Existentiell hälsa är existentiell styrka och kraft.
Jag förstår inte heller den andra punkten, för den är ju bara den har ju liksom ingen, det är ju ingenting om,
har inte det att göra med,
alltså det är bara,
har inte det med att göra med självkontroll, förtroende och självkontroll, alltså att man har, känner att man har kontroll över sin egen situation, kan man inte säga så?
Ja, det kanske absolut, men jag tänker det kanske går in lite på det du för det är väl en bit med existentiell hälsa, just den sociala verkligheten. Alltså för det bygger tillit och det bygger självkänsla och det här att vi på något sätt är, vi är ju aldrig tillräckliga i oss själva på något sätt, så vi behöver ju andra människor för massa olika saker, lite utifrån vad du sa Roger också, alltså tilliten byggs ju tillsammans med andra och det då byggs ju tilliten till en själv liksom.
Ja,
sen
det är sant.
Sen tänkte jag också på den här meningen med livet.
Det låter som en Monty Python-film, vilket det är också.
Absolut.
Men jag tänker som så här, att människor är ju liksom meningsskapande varelser. Så jag tänker att meningen med livet är att skapa mening. Den blir också lite så en cirkel typ.
Men det är
vad säger ni om det?
Jag tycker att du har helt rätt. Det är precis vad det handlar om. Alltså att man skapar mening genom att skapa mening, kan man säga.
Mm.
Meningen med livet är att man ska inte bara precis kunna glida igenom livet på ett räkmacka. Utan
på ett räkskal.
På en räkmacka.
Det känns svårt.
Men man ska liksom man ska ha lite utmaningar.
Men är det då, ja precis, jag tänker, är det då lite den här jag hade någon tanke där, men just när att meningen med alltså att göra meningsfulla saker, att skapa, att fylla vår existens med existens, alltså något sätt, för bara det biologiska livet är ju livet, det är liksom, vi föds, våra celler bryts långsamt ner, vi dör, så kul är det ju liksom, men under den tid vi har här då, så att fylla det med innehåll, är det det som är meningen med livet då? Som ger en existentiell
hälsa. Men jag tänker, man behöver kanske inte göra allt det själv, saker händer ju än också. Man blir frånskild, man får ett barn, man förlorar en anhörig, man bryter lårbenshöften. Man,
väldigt alltså, positiva saker du tar upp.
Ja, förlåt. Vad finns det mer? Ja, man
vinner på lotto.
Man vinner på lotto, herregud. Man åker på semester. Nej, men jag vet inte. Inte vet jag. Men vad skulle jag säga med det då?
Men att det är meningsskapande i sig, att genom att möta det eller att befinna sig i det så
då är det någonting man serveras ju, meningen med livet, av sånt man inte har kontroll över på sätt och vis. Alltså man kanske inte behöver kämpa sig till allting i livet, utan en del saker kanske man får serverat till sig.
Olycka.
Det är också.
Men det kanske har att göra då med den här till, alltså att det du pratar om, att genom till exempel att du kom till Fontänhus, så skapar du en tillit, vad heter det nu, den här förbenade punkten, tillit som livskraft.
Mm.
Om man då kan fyllas av det, då kan man också möta motgångar. Då kan motgången i sig ge på något sätt ett bredare livsperspektiv. Kanske, liksom.
Man blir gladare framförallt. Man blir gladare framförallt.
Med tilliten som livskraft.
Ja, precis. Mm. Och det betyder mycket ju, för att man har varit väldigt negativ till allt och alla i stort sett.
Mm.
Slut med det nu.
Slut med det. Utan nu lever vi den förfärliga existentiella hälsan.
Yeah.
Men vi har ju en till här som är upplevelse av förundran. Den står näst sist i listan. Undrar om det säger något? Nej, det tror jag inte. Men vi har ju ett projekt här på Lunds fontänhus som heter Förundras i Lundaland.
Mm.
Så vi håller ju på med det här lite grann. Och där är ju tanken liksom att lite grann som i den första, eller ska vi säga, vänta. Ja, men tanken är ju då att man ska finna sammanhang som är större än en själv, tror jag. Mm. Och att det ska vara ett sätt att liksom uppnå existentiell hälsa.
Det kan man ju säga. Det kan man säga är så här, att sammanhang som är större än en själv, det står egentligen till i motsatsförhållande till existentiell styrka och kraft. Men upplevelse av sammanhang är ju samma sak egentligen, om man säger så. Upplevelse av förundran. Nej, jag vet inte.
Jag tänker, det blir lite som att vi förirrar oss in i en labyrint.
Ja, det gör vi verkligen här nu.
De här. Men ska vi kanske gå vidare lite och komma tillbaka till det här?
Ja, det kan vi göra.
Det låter bra. Det.
Okej, hej och välkomna tillbaka. Ni lyssnar på Fontänbubbel, och det ni just hörde var
det var Fontaine's DC i alla fall, med Starburst.
Starburster med Fontaine's DC. Mm. Så Starburster var låten, va?
Mm.
Ja, okej. Och när blev existentiell hälsa en grej? Det har man ju hållit på med så länge som människan har existerat. Kyrkan har ju kört med själavård, munkar har mediterat, hinduer har gjort yoga för att skapa balans mellan kropp och själ. Så vitt vi vet så upptog WHO, WHO, begreppet existentiell hälsa så sent som 2002. Vad hände till exempel när de ursprungligen mystiska filosofierna yoga och meditation blev en västerländsk miljardindustri? Är inte det förfärligt? Men hur i så fall? Försvinner andliga värden när de blir en miljardindustri?
Ja, men, och det är väl lite det. Hela den här grejen med den förfärliga existentiella hälsan, där är ju liksom alltså ekonomi och kapitalism och det girighet när det kommer in och blir en industri. Alltså det är väl då som någonting blir förfärligt. Alltså det blir en värdering, vi måste ha det här. Så här. Och det kanske är så som du säger att det någonstans urholkar existensen och den existentiella hälsan. Jag tänkte du Tina sa ju förut att vi pratade lite om det här med att det är också intressant då att 2002 man tar upp existentiell hälsa och att runt 2000 så separerar man, om det var så sent då, kyrkan och staten.
Ja.
Och liksom uppstår då ett tomrum. Om vi nu har pratat innan till exempel om andlighet som är en del i det här med förundran och existentiell hälsa. Och vad tar man då vägen med de frågorna och de känslorna i ett samhälle som separerar de här bitarna? Och istället är det då, man brukar prata om att ge plats, lämna tomrum för att släppa in Gud. Men i det här fallet så lämnar vi ju tomrum för att släppa in
money.
Pengar.
Ja.
Nej, men så.
Ja. Ja, men precis.
Men jag tänker att det är nog väldigt individuellt också hur man upplever det här med existentiell hälsa. Om man upplever yoga trots att man tar till exempel som det finns en person här på huset som går till yoga. Och hon upplever ju den här yogan, eller har gjort i alla fall, positivt.
Ja, absolut. Eller hur menar du?
Ja, men då är det ju en existentiell hälsa, va? Om man upplever det positivt. Mm. Men det är ju ändå fortfarande en miljardindustri, yoga. Och det kostar säkert pengar att gå dit också.
Ja, här gör du ju inte det för oss till exempel.
Nej.
Alltså är det om man inte delar den biten.
Ja, men det är väl som, alltså det, jag tänker att det är lätt att lose track när pengar och kapitalism är inblandat. Alltså, och som, jag menar, så fort man märker att människor är intresserade av någonting, i det här fallet då kanske efter, alltså peak sekularisering i det svenska samhället, så finns det ju ett tomrum, kanske ett sug efter de här existentiella frågorna. Man börjar prata om detta, det tar sig, det liksom struktureras in i världshälsoorganisationen och inne på yogan kommer in i den västerländska vetenskapen. Det är väl kanske något positivt, men jag menar det blir ju ändå...
Alltså för att saker ska fungera i västvärlden så krävs det pengar. Det ska gå runt, det ska vara lönsamt, för annars så blir det ingenting, om det inte är en ideell förening då som vi är till exempel.
Men det är väl alltid det här, jag menar, vi vet ju att och det är egentligen det är den förfärliga existentiella hälsan, alltså som vi pratade om innan, wellnessindustrin som finns, som också ålägger oss med värderingar och vad som är rätt och vad som är fel. Och löper då existentiell hälsa samma risk, tror ni? Alltså om man nu mekaniserar det och tar in det så här, nu ska vi jobba med förundran som en modell.
Mm.
Liksom, och det är ju bra, precis som du säger, det är väl klart att det är bra. Mm. Det är ju bra värderingar, bra grunder, men när blir det någonting annat?
Mm.
Jag tror att den diskussionen kan vi nu lämna till där det handlar om pengar.
Mm.
Här på huset så handlar det ju inte om pengar. Alltså, det är klart, ni måste ha era löner och vi måste ha våra fondmedel för att klara vår verksamhet. Ju. Men vi har ju ingen vinst.
Nej, men det är ju vi. Alltså, sen så finns det ju en massa andra. Jag tänker på om vi tar yogan som exempel. Alltså, det finns ju liksom yogalärarutbildningar och yogamattföretag och yogakläder och yoga, olika tillbehör med kuddar och tights och retreats och alla möjliga sådana grejer som bara...
Yogablock, du måste ha ett yogablock.
Mm.
Yogaljus,
absolut. Ja, men det finns en risk att man tappar fokus, ja, för att de logikerna känns ju som att de hänger liksom inte riktigt ihop ju, alltså alltid.
Nej.
De kan göra det, men det finns en risk.
Jag tänker att det var någon i publiken här som viftade lite. Vill du komma upp och prata just om de här bitarna kring den förfärliga existentiella hälsan?
Ja.
Jag ska bara ställa en fråga till er alla tre. Men först, lustigt att du valde yoga och inte the trillion dollar Jesus industry.
Vad är det för någonting? The trillion dollar Jesus industry?
Det är de här evangelisterna i Israel och deras pastorer som är multibiljardärer.
Ja. Ytterligare ett exempel på
det här. Jag skulle fråga alla tre. Tänk om ni har upplevt den lyckligaste dagen i hela ert liv. redan. Skulle du vilja ha reda på det då?
Det skulle jag vilja.
Jag skulle absolut inte vilja det.
Men jag tror inte det är någon risk.
Vad säger du, Per?
Jag säger som Benjamin Netanyahu, och jag förstår inte frågan. Men jag vet inte riktigt, skulle man det? Och, vad skulle det ge, och vad skulle det ge en utifrån det vi pratar om till exempel? Vad skulle det ge som existentiellt innehåll i ens liv om jag visste det? Det skulle ju bara ge tomhet.
Ja, men exakt. Det var nog det jag tänkte. Jag vill absolut inte det, för att då känns det som att, eller min spontana tanke var att okej.
Jaha. Jag var 13 och ett halvt.
Men
då blir det,
och då tänker
dag.
Jag väl att det bara kommer gå downhill liksom. Men, eller fast man skulle ju också kunna bara gå in i ett lugn, bara. Du behöver inte kämpa. Du kan bara slappna av. Kanske blir det, kanske fortsätter det lika bra som det är nu. Ganska bra.
Men är det inte en icke-fråga? Jag menar, vi kan ju inte få reda på om vi har upplevt den bästa dagen i våra liv. Ju.
Nej, men man kan, hypotetiskt. Man kan ju tänka sig.
Man kan fantisera.
Mm.
Men
varför skulle du vilja, eller vad skulle du säga?
Nej, men jag tänker lite att det finns ju någonting i frågan som ändå kopplas till det här ämnet, liksom, kring det här med vad vi vill fylla oss med, kring existentiella frågor, kring existentiell hälsa, kring andlighet. Där vi, herregud, jag köper min andlighet. Jag bara fyller mig. Fyll mig med innehåll.
Mm.
Och då är ju precis den här frågan relevant på något sätt utifrån att, men vad tusan är det vi ska fylla då? För om du vet,
är inte
allting downhill från det ögonblick du vet?
Jo.
På något sätt, ju.
Men jag ska svara på Görans fråga.
Vad trodde du? Det var det vi diskuterade där.
Ja, och det var, han frågade mig varför jag, det var typiskt då att jag nämnde yoga och inte the trillion dollar industry, eller vad sa
du? Jesus industry.
Alltså jag kan bara säga som så att jag tror inte på den gud som de tror på. Om du förstår vad jag menar. Jag tror inte på den Jesus som de predikar. För de snackar om Trump i samma andetag som de pratar om Jesus, och det funkar inte i min värld. Så det.
Och det är väl precis egentligen det man pratar om här också, utifrån att existentiell hälsa är bra, men systematiserat, och liksom när det plötsligt blir en struktur och en rutin, så löper det ju risk att bli någonting annat.
När solen sjunker i Eden och när vägen leder till Skärsjärvi, jag säger home, home från humlet, och dess åre himmelan blad och gräs.
Ja, hej och välkomna tillbaka. Ni lyssnar på Fontänbubbel, och det ni just hörde var Hum Hum från Humlegården med Ragnar Borgedal. Okej, fysisk wellness kan leda till skador som spökar för människor på ålderns höst, eller till och med i ungdomen, men kanske särskilt på ålderns höst. Då är det ju inte wellness längre, och har aldrig varit. Eller vad säger ni?
Men du tänker att man tränar för mycket, eller vadå? Eller vad menar du?
Ja, alltså har man fått skador som ung när man har varit på träning eller tävling, och man dras med de skadorna i många år, eller tills man blir äldre och blir värre. Liksom.
Nej, det kan man få som ung, men också som gammal. Och man, för det finns ju en bit av den träningshysterin liksom, kring det här att man... det är inte så att du alltid mår bra av den fysiska träningen, eller det finns ju många olika aspekter av det. Jag har en kompis nu i mitt anekdotan där, en kompis som höll på, blev helt besatt av att löpa och springa, och sen fick han någon infektion eller någonting som, ja, han blev inlagd på sjukhus, inte för att han tränade, men då låg han bredvid en snubbe som var helt besatt av att springa, alltså träna. Det var ett gift, ungefär som en drog. Så att hans benskelett var helt skadat. Oj. Benhinnorna var helt usla, hans hjärta höll på att bryta upp, han kunde inte sluta springa. Nej, men man kan skratta lite åt, men jag menar, det blir ju den ultimata paradoxen i någonting som vi säger är bra för oss.
Absolut, och det betyder ju egentligen att aktiviteter som ska främja existentiell hälsa ska utövas med måtta.
Just det, vem var det som sa det? Epikurus, någon grek.
Ja, jag känner inte till någon grek.
Ja, men det var, för att han pratade ju om den fysiska.
Ja, och det gör ju vi också just nu.
Nej, men jag tror att det gick över till existentiell hälsa, ah, okay. Här, och om det också ska utövas med måtta då.
Ja, det står ju existentiell hälsa. Kanske jag har skrivit fel. Jag
men
vet
får jag
inte.
Fråga din kompis, varför fortsatte han att springa? Var det en tvångstanke? Eller var det för att han trodde att det skulle göra honom frisk? Eller? Nej?
Det var ju någon han träffade på sjukhuset.
Ja, just det. Okej.
Så att, nej, okay. Det kan jag tyvärr inte svara på. Nej. Utan jag får stanna vid en bild. Mm,
jag förstår.
Men,
nej, men kan vi stanna vid den där, om den existentiella hälsan, måste den också utövas med måtta? Alltså, de här, nu pratar vi om
verktygen
saker.
För ja, existentiell hälsa.
Det vill säga som förundransprojektet eller yoga eller de saker som ska ge oss existentiell hälsa. Alltså, kan man dra en liknelse, jämförelse tror ni, mellan fysisk hälsa och existentiell hälsa? Att man kan man göra för mycket?
Kropp och själ sitter ju ihop på något sätt.
Ja, jo, absolut.
Ja, alltså det låter ju så klyschigt och så tamt kanske, men balans är väl alltid, alltså jag bara tänker så här, vad finns det för grejer man kan göra för att uppnå existentiell hälsa? Kanske gå på konsert, gå på hockey, gå ut i naturen, alltså det kan man inte hålla på med hela tiden och för jämnan. Man måste ju ha lite leda och lite
också.
Lidande också. Mm. Alltså ju.
Ja.
Alltså annars blir det ju som att liksom det här med men, att man bara...
Men det är ju jätteintressant. Tror ni att det här, man måste lida också? Är det så att industrin då, om det nu finns en sådan kring existentiell hälsa då, tar den bort idén om lidande som förundran?
Den lovar att ta bort det, men den gör ju inte det.
Nej, men det går ju inte liksom, på något sätt. Men jag menar, i detta, för jag tänkte tolka det lite som att i lidandet finns ju också någon form av existentiell hälsa inbegripen liksom. Att det utvecklar oss hur jävligt det än är. Och nu låter ju för nobben att säga det för någon som har det för jävligt just nu. Men, jag tänker att det ändå finns lidande i sig, är ju också en drivkraft. Det är någonting som vi lär oss av. Livet går ju inte. Alltså det funkar ju inte.
Nej.
Det finns ju inte om inte lidande finns.
Nej, men det är väl det som är... Det blir, i det du säger så blir det ju tydligt att ett människoliv... Och ett företag är ju liksom, alltså ett företag som håller på med existentiell hälsa, wellness och existentiell hälsa kan ju inte, alltså det, då är det ju det man gör. Det är bara det man håller på med, men man kan inte täcka alla bitar. Gud vad svamlar, känner jag, men fattar ni vad jag menar?
Nej, men man kan inte erbjuda lite lidande.
Nej precis. Liksom. Tack. Exakt, vad precis det jag menar.
Men om jag går
vidare.
Och då
om det är den här pengalogiken så skitsamma, gå vidare.
Yeah. Om vi pratar existentiell hälsa och vidgar begreppet till att det även handlar om psykiskt mående, vilket vi har gjort nu lite grann.
Mm.
Och det behöver vi göra på ett fontänhus. Var annars då? Alltså, hur kan det då vara förfärligt med existentiell hälsa / wellness? Jag skulle vilja påstå att här gäller devisen ju mer desto bättre. Är det verkligen så?
Den existentiella hälsan är ju inte förfärlig. Det är ju kanske ett... liksom, när arbetet mot det blir systematiserat och liksom
vem arbetar mot det?
Nej, men jag menar alltså mot som i towards liksom. Alltså.
Nej, nu förstår jag inte.
Nej.
Jag menar att man rör sig mot existentiell hälsa, att vara positivt. Vi rör oss åt det hållet. Mot
alltså inte mot så att man motarbetar, utan mot existentiell
alltså att
hälsa.
Uppleva
intransitivt verb.
Att uppleva
säger mig ingenting.
Att uppleva existentiell hälsa kan ju aldrig vara dåligt. Eller?
Nej, jag säger det ju.
Ja. Alltså. Eller?
Nej, att uppleva, men det blir så att uppleva existentiell hälsa.
Ja, det är ju,
kan
det...
man uppleva existentiell hälsa? Kan man uppleva hälsa? Nej, men jag tycker det är ju spännande. Kan man verkligen uppleva det?
Ja, men vad är det annars vi talar om?
Nej, men jag tänker men vi pratar ju om att det är ju ett begrepp för att formulera ett mående på något sätt. Existens, alltså så vad fyller vi vår existens med? Vår själ, vår sådär. Men då upplever man glädje, man upplever lycka, man upplever... Ja, men man kanske upplever existentiell hälsa, jag vet inte riktigt. Alltså.
Det är väl en kombination av många olika känslor då kanske man kan säga.
Ja, det är så kanske. Komplext kanske. Men många gånger är ju sådana saker lättare att få syn på i efterhand. Typ såhär, den perioden i mitt liv. Den var rätt så okej ändå. Den mådde rätt bra. Liksom. Det kanske inte är mer dramatiskt än så.
Det kanske var den bästa tiden i ditt liv.
Exakt! Den har redan...
Den har redan varit, ja. Absolut. Ja. Nej, men då är ju frågan också utifrån det perspektivet så blir det ju liksom samma sak kring det här systematiserandet, företagandet kring existentiell hälsa. Om vi då arbetar med det, här, då måste det ju nästan också finnas en liten fara i det du säger. Ju mer desto bättre. Finns det inte under... vad heter det? Ja, men finns det inte en undertext där man utlovar att du kommer inte må dåligt om du gör det? Alltså så här, lidandet ska ju tas bort. Ja. Det är så mycket i vårt liv. Och även i psykisk...
Drick Coca-Cola så går lidandet bort.
Ja, precis. Men jag tänker att vi pratar om psykisk ohälsa. Så är det ju lite samma sak där. Man tänker att antingen mår du bra eller så mår du... Eller så har du psykisk ohälsa som skit. Men det vet vi att det är ju inte så. Alltså det är ju alla människor rör sig på olika skalor. Liksom. Ja. Och så är det ju med existentiell hälsa också. Det kan finnas en fara i att tänka att om jag liksom använder det här verktyget så kommer jag... Ja, då kommer jag allt mitt lidande kommer försvinna. Alltså det skulle jag kunna säga kan väl vara den förfärliga existentiella hälsan då kanske.
Om man föreställer sig det själv alltså?
Ja, eller tillsammans med andra. Eller att det finns ett outtalat löfte på något vis.
Ja, jag förstår.
Men om man till vårt projektsförsvar då kanske ska...
det är ingen som attackerar dem till
det. Nej, nej. Men där jobbar vi ju mot en målgrupp som inte har det bra. Alltså som är drabbad av liksom, en existentiell kris kanske. Alltså om man är deprimerad eller man har inget att gå till. Ingen skola, inget jobb. Man ser kanske inte... Alltså som i den här listan då. Man har inget hopp. Man har inga förhoppningar kanske. Man har inte harmoni och inre lugn och man har inte någon upplevelse av någon helhet och så. Och då kan väl, alltså jag menar, på så vis är det ju någonting fint. Alltså,
ja, om man det har det alltså.
Absolut. Jag menar,
vi har ju inte motsagt det, men jag bara...
nej, men det är ju jätteviktigt att de här bitarna är ju... Det kan vi säkert skriva under på att mycket av det här att man behöver fylla det i sig själv. Fylla med i alla fall, arbeta mot det, få hjälp att på något sätt skapa de här förutsättningarna för sig själv för att må bra. Liksom. Mm. Svamlar vi på nu? Nu kanske vi ska gå vidare.
Det har varit ett ganska så abstrakt ämne, men vi kanske ska gå vidare lite grann.
Ja, vi går vidare lite då, absolut.
Hej och välkomna tillbaka. Ni lyssnar på Fontänbubbel och den ni just hörde var Eye on the Bat med Palehound. Tror jag det stavas som, ja, Palehound. Per och Tina. Att leva så länge som möjligt. Varför är det viktigt?
Alltså... ja, men i någon sorts... Alltså vi har ju vår självbevarelsedrift. Det är väl den liksom som försöker få oss att leva så länge som möjligt. Men jag tycker inte...
I vår desperation att leva, att fortsätta leva, så får vi den här önskan att leva för evigt. Speciellt då om vi får en hjärtattack vid 50 eller något sånt där. Då är det viktigare än någonsin att leva så länge som möjligt. Men innan dess, när man är ung, spelar ingen större roll. Då tycker man att liksom... Livet det kommer, livet det tar. Ja, sådär.
Men då är man ju inte medveten om slutet.
Nej, det är man ju inte. Förfallet.
Men ändå kan det komma väldigt snabbt. Och det är ju liksom...
Vad är det du vill ha sagt, Roger?
Vi snackar om varför det är viktigt att leva så länge som möjligt.
Jo, jag vet. Nej, men jag bara tänker att det kanske inte är det. Egentligen. Men det går väl också in i lite den här idén om existens som... Alltså, där finns ju också en hel marknad på något sätt som lär oss att om du tar den här, jag menar wellness-biten till exempel, med att ta de här krämerna, ät den här maten, ät det, liksom, träna gott, gör yoga och så, så kommer du leva längre. Det är också ett outtalat löfte om någonting. Sådär. Och vår rädsla för dö är ju den, tänker jag, det är ju den största existentiella frågan, eller liv och död.
Men det är ju inte bara den största frågan. Det är ju också så, du vill ju gärna leva och se dina barnbarn till exempel.
Om man får barn, absolut, så kan jag tänka mig att det är så.
Mm. Hur länge vill du leva, Roger? Har du någon?
Tills jag får se mina barnbarn.
I evighet?
Nej, men jag vet inte faktiskt. Jag har inte funderat på det. Jag har inga tankar på om jag skulle... För jag blir ju äldre, men jag har fortfarande inte kommit till den åldern då jag känner att jag behöver tänka på döden direkt.
Mm-hmm.
Det lär man inte göra förrän man kommer upp i 70-80 års åldern.
Alltså, tänker du, det lät lite tveksamt hos dig. Tänker du på döden mycket då?
Jämt.
Är det så?
Ja. Mm. Jag tänker mycket på det. fundera på hur det ska bli och vad man kommer att möta efter. Och också typ att ja, men allt man missar när man väl försvinner.
Precis,
försvinner.
Och det, alltså, är så här, så det tycker jag är en av anledningarna till varför man ska leva så länge som är. Fy fasen vad tråkigt och inte veta.
Men oavsett, alltså, även om du lever så länge som du någonsin kan, så kommer du ändå missa allt efter
men
din död.
Därför man ska inte alltså, dö. Man ska inte dö. Nej, men tänk vad tror jag.
Vill du göra en sån kryofrysning?
Kryo. Jag säger bara
det
kryo.
Jag hörde någonstans att det är männens self-care.
Du har inte råd med annat än att frysa in ditt huvud.
Ja, det är bara att investera i kryo. Ja.
Du har inte råd med annat än att frysa in ditt huvud. Sen får kroppen...
Ja, huvudet räcker. Den här kroppen är inte mycket att ha ändå vid det här laget. Men jag tänker att... nej, men det är väl klart att man vill... om det nu är barnbarn... jag skulle nog absolut... det kanske inte är viktigt, men jag skulle tycka det vore jävligt kul att se om det kommer finnas självgående bilar till exempel. Alltså jag är så basal.
Eller flygande bilar.
Jag tycker med flygande bilar. Jag vet inte, jag tycker nog självgående bilar är liksom. Men om man någon gång varit science fiction-nörd så tänker jag alltid att det är, gud, tänk, man vill ju se, kommer det bli så?
Det var ju det, liksom. Man, det är det man har hoppats på, att liksom sådana grejer. Men det man fick var typ så här, min iPhone lyssnar på mig och ge mig reklam för hårsnoddar.
Insiktsfullt.
Precis. Nej, men så jag vet inte. Seriöst med fråga, jag vet inte om det är så viktigt att leva. Men jag tänker att, eller leva är ju det är det vi har. Mm. Alltså det är det vi gör. Det är ju liksom sådär. Och då blir det också mycket lättare att bygga den här marknaden eller liksom tala till våra drifter på det sättet kring existentiell hälsa lika väl som fysisk hälsa.
Ja, om ni inte har några svar på den frågan så fick jag ju lika gärna hoppa över det
här. men alltså, det tyckte jag också var intressant det här med att det är det vi har. För det är så, om man tänker sig en annan kontext där man liksom är en del i ett religiöst sammanhang eller så. Alltså om man tänker på efterlivet, och då är det ju inte alls det enda vi har. Då kommer det ju mer och mer och mer. Och,
och tror man då på det, då har man ju en fördel när det gäller existentiell hälsa.
Ja, kanske det.
På många kristna upplever sig leva ett lyckligt liv. Mm. Kanske mer än vanliga eller andra människor gör.
Mm.
Har jag förstått?
Kanske, eller jag vet inte. Vad tror du, Per?
Ja, men det finns nog, eller det beror lite på kanske i och för sig, men andlighet och tro är väl absolut någonting som ger, tror jag, ger människor, det ger ju mening.
Mm, men det behöver liksom kanske få en ny form nu då, när vi lever i, när du såg någonstans att Sverige är ett av de absolut mest sekulära länderna i världen.
Mm.
Så då behöver liksom andligheten få en annan form på något sätt.
Mm.
Vi behöver
förlåt, nu tappar jag fokus lite på vad sa du för någonting, Tina?
I och med att det behöver få en annan form. Andlighet och liksom
djupare mening. Ja, men lite där du började då, med sekulariseringen. Precis. Ja, men det gör det tror jag. Mm. Absolut. Alltså vi behöver ju det.
Mm. Jag tänkte på
under vår tid här. Liksom.
Men,
ja. Men jag är lite fascinerad av det här med liksom, religionen. Och, ja, men dels att när jag kollade lite innan programmet här, så kristendomen kom till Sverige på 1000-talet typ, någon gång där. Och sen så på 1700-talet då kom väl upplysningstiden eller så, va? Och man började liksom lägga mera tonvikt vid förnuftet och vetenskap och sådär. Det är så kort tid, bara slår det mig. Alltså det är så himla, det är bara en liten vindpust typ. Och nu är vi peak liksom.
Ja, kanske.
Kanske. Peak sekulari... Vad säger man? Sekularism. Sekularism.
Sekularisering. Alltså det är vi säkerligen. Det kommer säkert komma... Det ser vi väl i världen också nu. Hur det bara delas upp och splittas just då.
Men så tänker
till stora
jag också,
delar mellan...
Och länder blir fundamentalistiska som inte tidigare har varit det på samma sätt.
Och där finns ju, tänker jag, de här hålen vi pratar kring, den förfärliga existentiella hälsan. De hålen finns ju precis där. Där slinker liksom girigheten in. Där slinker vår egoism och allting. Den slinker in precis där. Liksom. Så man får ju akta sig för den förfärliga existentiella hälsan. När vi nu jobbar med den.
Jag tänkte gå vidare här, för vi har inte så mycket tid kvar.
Nej, det är sant. Vi kanske ska börja avrunda det.
Ja, men vi kan säga så här. Jag kan fortsätta här. Om man har 11 sjukdomar så tror jag att den existentiella hälsan antingen förbättras genom idog flit eller riskerar att eskalera mot ett sämre hälsotillstånd av ren uppgivenhet. Det är nog svårt att hålla sig på en lagom existentiell hälsosam nivå när man har 11 sjukdomar. Eller vad tror du?
Jo, absolut. Det är klart. Alltså, den situation man lever i kommer ju forma ens, liksom, ens förhållningssätt oerhört mycket. Så är det ju.
På det negativa eller positivt sätt då? Alltså, man hamnar sällan i en lagom nivå.
Nej. Nej, men du pratar ju om måtta eller att det balansera saker. Liksom, så här. Det är väl det som är det svåra i livet på många sätt. Liksom, så här, att
det är det som är meningen med livet.
Att balansera?
Yeah.
Ja, kanske.
Mm.
Alltså kanske.
Yeah.
Det låter inte helt dumt.
Det låter lite tråkigt också, men absolut. Kanske är meningen då. Mm.
Men det beror på vad man ska balansera mellan. Ska man balansera mellan Trump?
Don't go there. Okej, men då kanske det är så att
vi kan avrunda.
Ja, vi kanske ska göra det, för klockan är ganska mycket nu, va?
Vi har haft en gäst här uppe på podiet och det är Göran. Vi tackar honom.
Tack Göran.
Tack Göran.
Och så har vi haft någon som ville komma upp här men som inte fick chansen för att vi hade inte tid så mycket och det var lite sådär med... ja, det är inte någonting att skratta åt. Men vi tackar publiken så hemskt mycket för att de ville vara här och det var ju synd att de inte kunde... Bli mer publikt idag, men vi var ju tre här uppe
ganska
också.
Mycket, tycker jag.
Ja, en person.
Ja, du menar på scen? Ja. Ja, men det var väl lite så att vi...
Det är tre stycken här idag.
Precis, det är tre stycken egoistiska personer som tar all syra.
Två
här,
egoistiska kanske... och en altruistisk. Okay, okay.
Men nästa vecka är vi tillbaka igen. Nej? Ja. Jo? Det låter vi vara osagt. Det blir en överraskning.
Jag tror det är helg på torsdag, inte det?
Det var precis det som slog
mig. Ja, det är det, ja, precis. Mm. Yeah. Men det kanske det må hända att det kommer något i någon form ju.
Ja.
Vi vet inte. Men vi säger tack så mycket och tack. Vi ses
tack
igen.
Tack Roger. Tack Tina.